Du lyssnar på Den misstänkte, del 1 av Michael Robotham. I översättning av Lennart Olofsson, uppläst av mig, Magnus Råsman. 1. Från det sluttande skiffertaket på Royal Marsden Hospital kan man mellan skorstenspiporna och tv-antennerna se fler skorstenspipor och tv-antenner. Det är som scenen i Mary Poppins, där sotarna dansar över taken och svänger med sina viskor. Härifrån kan jag precis skymta Royal Albert Halls kupol. En klar dag skulle jag antagligen kunna se ända till Hampstead Heath. Men jag betvivlar att Londons luft någonsin blir så klar. Vilken utsikt, säger jag, och sneglar på tonåringen som sitter på huk 3 meter från mig. Han heter Malcolm och fyller 17 år idag. Han är lång och mager med mörka ögon som flackar när han ser på mig och hy som är som blankt vitt papper. Han bär pyjamas och en yllemössa på sitt kala huvud. Kemoterapi är en grym frisör. Det är 3 grader varmt i luften men vinden sänker temperaturen under fryspunkten. Mina fingrar har redan domnat och jag kan knappt känna tårna i strumporna och skorna. Malcolm är barfota. Jag kan inte nå honom om han hoppar eller faller. Även om jag sträcker mig så långt jag kan längs stuprännan har jag fortfarande ett par meter kvar till honom. Det är han medveten om. Han har räknat ut det. Enligt onkologen har Malcolm ovanligt hög IQ. Han spelar violin och talar 5 språk, men inte med mig. Den senaste timmen har jag ställt frågor och berättat historier för honom. Jag vet att han hör mig, men min röst är bara bakgrundsbrus. Han koncentrerar sig på sin inre dialog, diskuterar med sig själv huruvida han ska leva eller dö. Jag vill delta i den diskussionen, men först måste jag bli inbjuden. Den statliga hälso- och sjukvården har en mängd riktlinjer när det gäller gisslansituationer och personer som hotar att begå självmord. En särskild krisgrupp har satt samman med sjukhuspersonal, poliser och en psykolog, jag. Det väsentliga har varit att ta reda på så mycket vi kan om Malcolm i hopp om att det ska hjälpa oss att förstå vad som har drivit honom till detta. Läkare, sjuksköterskor och patienter blir tillfrågade och även hans vänner och anhöriga. Förhandlaren befinner sig längst fram i den operationella triangeln. Allt hamnar slutligen hos mig. Det är därför jag är här ute och håller på att förfrysa mig medan de andra är där inne, dricker kaffe, frågar ut personalen och studerar blädderblock. Vad vet jag om Malcolm? Han har en primär hjärntumör i bakre delen av högre tinningloben, farligt nära hjärnstammen. Tumören har gjort honom delvis förlamad i vänstra sidan och döv på ena örat. Han är inne på den andra veckan av sin andra behandling med kemoterapi. I morse fick han besök av sina föräldrar. Onkologen hade goda nyheter. Malcolms tumör verkade krympa. En timme senare skrev Malcolm en lapp med 2 ord. Förlåt mig. Han lämnade sitt rum och lyckades krypa ut på taket genom ett vindskupefönster på 5:e våningen. Någon måste ha lämnat fönstret olåst, eller också lyckades han få upp det på något sätt. Det är allt jag vet om en tonåring som har mycket mer att erbjuda än de flesta i hans ålder. Jag vet inte om han har en flickvän, ett favoritlag i fotboll eller en filmstjärneidol. Jag vet mer om hans sjukdom än jag vet om honom själv. Det är därför jag kämpar på. Säkerhetsselen känns obekväm under tröjan. Den ser ut som en sån där grej som föräldrar spänner fast på sina barn för att de inte ska springa iväg. Mig ska den rädda om jag faller. Om nu någon har kommit ihåg att fästa den andra änden av linan någonstans. Det låter kanske löjligt, men det är just sådana saker som ibland blir glömda i en nödsituation.